du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Tack så mycket Jonathan. Vi som har varit med förut här vet ju att vi är inne i en serie i första Korinthierbrevet, och jag har ju tagit mig friheten att hålla på lite längre när man har längre sammanhang, och speciellt de här lite svårare sammanhangen. Så hoppas att du sitter skönt, förmodligen det gör ju du som sitter här, det är ju som en biosoffor eller stolar här, men du som sitter också hemma eller var du än är, eller kanske är ute och promenerar och lyssnar in det här, så är det viktigt att du har lite tid här nu, för nu ska vi läsa Bibeln. Så hur många är det som har en bibelapp som är här? Ska ni lyfta en hand? Hur många är det som har pappersbibel? Ja, underbart. Det är ju inte det ena eller andra som är bättre, utan det väljer vi själva. Det tycker jag är väldigt bra. Ibland kan man ha både och. Jag har ju två styckna digitala här. En som jag använder som utkast och en som jag kan scrolla i. Rubriken idag är kunskapen blåser upp, men kärleken bygger upp. Och jag har valt den rubriken och också de verserna utifrån just det här budskapet. Därför så ska vi idag läsa från första Korinthierbrevet kapitel 8, vers 1-13. Och sen också gå in i kapitel 10, vers 14-33. För att få med allt om det här med avgudadyrkan. Jag tänker någon liksom, oj, oj, oj. Är det någonting som är svårt att relatera till för en vanlig svensson, så är det just avgudadyrkan. För det tror vi inte att vi har. Men engelska ordet för avgudar är ju idols, idoler. Och då blir det genast lite känsligare att man inte ska ha några idoler. Ja, man ska ju inte ha egentligen någonting före. Inget som stjäl uppmärksamheten. Inget som tar mer fokus ifrån vår Herre och Gud Jesus Kristus, eller hur? Då märker vi att ja, det finns nog rätt mycket frestelse på det här området också. Fast vi kallar det inte för avgudadyrkan eller idols. Vi har lite andra snällare namn för det här. Nu börjar jag att läsa kapitel 8. När det gäller kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Och så tänker vi, inte vi. Det här var ju i Korint, där nästan all mat som man hade där på deras tids gatukök, det var liksom från kött som hade slaktats vid någon avguderitjänst, gudstjänst. Och sen om man dessutom gick nära det här, när man slaktade de här djuren, hade de här offren, var det extra billigt. Så man kan köpa det extra billigt också på ett visst ställe. Det är precis som det är nu för tiden. Det finns extra billigt kött. Och så kunde man köpa det på lite dyrare, exklusiva ställen. Men det var ändå så att de flesta gångerna så var det kött som var offrat till avgudar. Så det var ett problem för de kristna. Som vi kanske inte riktigt känner igen, men vi kan ju tillämpa det på lite andra sätt. Vi kommer till det. Och så står det så här. Men kunskapen gör oss uppblåsta eller stolta, arroganta, puffed up. Det är inget bra det här. Medan kärleken bygger upp. Och då är det liksom mera konstruktivt. Det är någonting som byggs. Och det har vi ju redan från början i första Korinthierbrevet om att bygga Guds församling så att det består. Bygga med guld, silver och ädla stenar. Bygga på Kristus. Inte bygga med ytlig underhållning eller bygga med doktriner och religion. Utan bygga på Kristus, bygga på tron. Och så står det, om någon tycker sig ha kunskap något, om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Alltså det är väldigt rakt. Liksom. Den som tycker att han vet allt, eller den som är en besserwisser, han ska veta att han vet ingenting egentligen. Han fattar inte. Därför att man har inte tillämpat kunskapen på rätt sätt. Men så står det så här, vers 3. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Har vi några gudälskare här? Vi är många och vi bara, wow, precis. Men visst är det sånt som vill ta över ibland. Eller är det bara jag som känner så? Mm. Man kan tyvärr få begär till annat, bli förälskad i annat. Liksom bara känna en attraktion till annat som går före Herren Gud. Och då kommer vi lätt ur spår. Vers 4, när det nu gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det finns inte någon avgud i världen. Att det bara finns en gud. För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, och det finns många inom citationstecken gudar och många herrar, så har vi bara en gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Och dessa versar säger ju att Herren Jesus Kristus och Gud, Fadern, är ett tillsammans med heligande. Vers 7. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna att de äter köttet just som avgudaoffer. Och då blir deras svaga samvete fläckat. Men det är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget. Och äter vi så vinner vi inget. Så själva maten är neutral. Hallå? Vi har många dieter och en del av dieter för sin religions skull eller för sin tros skull eller för sin kropps skull eller för sin hälsas skull och så vidare. Men själva maten för oss inte närmare Gud eller bort från Gud. Eller hur? För Guds rike är inte mat och dryck. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Kommer vi tillbaka till det som är så viktigt med anden. Och så står det sen: se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudoffren? Alltså, genom din kunskap går då den svage förlorad. Din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni också mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mer äta kött så att jag inte blir orsak till min broders fall. Så summan av det här kapitlet är ju att om du verkligen älskar Gud och älskar din nästa mer än din frihet, mer än din rätt, då blir det som Gud vill. Men om du istället sätter dig själv i främsta rummet, din religion eller din tro eller ditt samvete eller vad du känner för, och så gör du, vill du bara ha den här friheten, och så gör du någonting som sårar någon annan eller får någon annan på fall. Alltså, du blir, eller jag blir, en stötesten så att någon faller. Därför att deras samvete blev drabbat för de gjorde någonting som du upplevde frihet att göra. Men om du istället för en stötesten blir en byggsten med Guds kärlek, då bygger du upp en starkare plattform för hur vi ska leva. Genom att kärleken, den bygger upp, den konstruerar. Men bara kunskap eller bara doktrin gör oss upplåsta eller arroganta. Visst blir det mera relevant nu. Någon undrar, hur ska jag tillämpa det här idag? Vi lever ju i Sverige. Ja, men jag har ju suttit på restaurang med människor som har sagt, vet du vad Christian, jag tror att det här köttet, det är offrat och avgudar. För man satt där på, jag tror det var en thai-restaurang, sa, ja men de har mycket konstigt för sig i köket, vi har ingen aning om det. Då säger jag bara, men det man inte liksom vet om har man inte ont av. Eller hur? Så jag hade ju fritt, men så visade det sig att det bara var någon som skojade. Men ibland är det inte skoj. Någon bara önskar avstå från det för mitt samvetes skull. Jag minns, jag vet inte att jag chockade en del av er här nu, men jag har ju berättat det förut att som nyfrälst så snusade jag. Och så tryckte jag in snusen här. Inte här var det ju inte, tack och lov. Det är ju över 40 år sedan nu. Men min mamma tyckte att jag skulle sluta snusa. Och jag ville ju liksom, mamma ska jag få ha förtroende för min, liksom, min tro. Och när jag liksom var döpt en helgen och sa, passa på att sluta nu. Och så tänkte jag så här, jag ska göra det för jag vill vara ett föredöme. Jag vill hellre vara en byggsten än en stötesten. När man är en vändesten så är det väldigt bra. Det är ett sätt att tänka för mig. Likadant när Pernilla och jag började sällskapa. Vi har ju sällskapat i snart drygt 40 år har vi varit ett par. Och då bara, ja det är... Så kom det också till mig att man hade ju mycket frihet. Ja visst, ja, vi skulle kunna liksom åka på semester tillsammans. Vi visste ju liksom att vi har ju inte sex förrän vi gifter oss, det vet vi. Men om vi skulle åka på semester tillsammans och göra vissa saker så skulle det verka som om att vi hade det. Då bestämde vi oss för vi är så pass mycket föredömen för att inte andra ska komma på fall och tro att men de gör det, vi är likadant. Förstår ni skillnaden? Så man har rätt, man har frihet att göra saker för inför Gud. Gud vet ju om man lever rent eller inte, eller hur? Men så kan man få andra på fall genom sin snus eller genom sina semestervanor eller kanske också genom alkohol. För helt tydligt så säger ju ändå Nya Testamentet i Efesierbrevet och Paulus att berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten, låter istället uppfyllas av anden. Eller hur? Men det finns inget förbud mot att dricka vin. Och det var inte så att det här nattvardsvinet, att det var alkoholfritt som någon har gjort någon slags undersökning om. Utan då kallas det inte vin. Utan det fanns alkohol i vinet, men man drack sig inte berusad. Men idag, kanske inte nu idag, men när vi var nya i tron i alla fall, så sa de till mig, om ni liksom dricker vin eller dricker öl, då är det sådana som kan få anstöt. Få dåligt samvete och falla. Och eftersom vi hade flera som hade varit alkoholister. Eller liksom inte klarade av, inte ens ett, knappt lökten av det. Då avstod vi för andra samvetes skull. Alltså kärleken är större än friheten. Visst är det bra? Därför så vill vi att de arrangemangen och det som vi gör då i församlingens namn. Att det ska vara helt alkoholfritt. Inte för att vi är lagiska eller för att vi försöker vara mer gudliga än Jesus själv. Utan det här har att göra med att inte väcka anstöt. Visst är det här en bra undervisning. Gäller bara att kunna tillämpa den och förstå den utifrån det här bibelordet. Alltså om maten eller vinet eller din ovana eller vad det nu är. Blir din broder eller syster till fall, ja men då gör jag inte det. Jag ska ta lite mer exempel. Hur många av er har hört talas om ortodox? Hur många är det som kommer från en ortodox bakgrund, en religiös ortodox bakgrund? Då har vi, ja, har vi några här? Ja, intressant. Det är fler än vad man tror. Och ortodox, det betyder den rätta läran. Är det bra med den rätta läran? Hallå? Ja. Katolsk betyder den allmänna läran. Det är väl också bra att det är någonting som gäller för alla. Det är bra. Men om inte den ortodoxa läran kompletteras med ortopraxis. Som betyder... den rätta handlingen, alltså den rätta praktiken av läran, då kan det lätt bli fel. För den rätta läran kan ju bli någonting nästan som ett vapen, kunskap som man trycker till någon annan med. Men den rätta tillämpningen, handlingen av tron, den bygger upp. Så hur många vill vara ortodoxa? Ja, men kom nu, klart vi vill ha den rätta läran. Hallå. Det ena utesluter inte det andra här. Hur många vill vara ortopraxis? Det var nästan alla. Jag hade önskat att alla ville vara ortopraxis. För det är det här som jag tror är det svåra. För att bara anamma den rätta läran, det kan man på något sätt göra i egen kraft. Eller hur? Men att anamma, ta till sig också den rätta handlingen, då behöver vi både visdom och kärlek ifrån Gud. Hallå? Så därför är vi i, och någon frågar, vad är du ortodox eller är du katolik? Jag är ortopraxisk, kan du säga. Så får du ett bra utgång. Inte på ett stöddigt sätt, utan förklara liksom att ja, men jag tror ju också att tron är för alla. Jag tror också att det ska finnas en rätt doktrin. Och varje bok i skriften, nu lyfter jag upp min telefon här, min mobibel. Varje bok i skriften är utandad, inspirerad av Gud. Därför att den helige ande har inspirerat de som skrev den. Den har gått genom mänskliga filter med människor. Men det är inspirationen från Gud. Så det är en väldigt bra lära. Men om jag bara tar den här läran, eller om jag ännu värre, bara tar Moselag och börja fördöma andra människor, trycka ner andra människor med hjälp av lagen, men inte har Guds kärlek i mitt hjärta. Eller inte förstår att Kristus, han har fullbordat lagen. Halleluja! Och i honom är jag fri. Ingen fördömelse är för mig eller för dig i Kristus Jesus. Jag är fri ifrån lagens förbannelse. Den dom som kommer över att vi inte kan hålla lagen. Därför har jag valt Kristus och hans rättfärdighet och kommer aldrig kunna hålla lagen. Inte en Svea rikes lag. Kanske inte mitt eget hushållslag. Inte ens kanske mitt samvetes lag. Men i Kristus är jag fri. Hallå? Om ni tror på det här så säger ni halleluja. Och en del kan inte hålla sig från att dansa och hoppa och skötta. Men ni är ju svenskar, ni gör allting i era hjärtan. Men vi har ju några från andra länder som känner att jag vill leva ut den här friheten i min kropp också. Inte bara lite stilla i mitt hjärta. Halleluja. Därför att så mycket betydde Jesus för Paulus. Så att han var så otroligt frimodig och talar till dem. Nu står det ju ett par gånger här. I vers 2 kapitel 8 och vers 7 om samvetet. Vers 7. Ett samvete blir fläckat. Vers 13, förlåt, 7 och 13. Vers 12. Sårar ett offendet, ett sårat samvete. Alltså vi kan såra och förolämpa andra människors samveten. Visst är det märkligt? Och vi kan genom vårt liv göra så att de människor som är befläckade i sina samveten, de vet inte hur de ska bli renade. Men vet ni vad det står i Hebreerbrevet? Vet ni vad det står i Hebreerbrevet? Kapitel 9. Jag tror att ni ser versen snabbare än jag. Ropa till mig om ni ser någon vers där uppe. Kapitel 9. Och har ni inte kommit fram än? Det var i den uppdaterade versionen här. Då har vi den här snart. Hebreerbrevet 9 och 14. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den eviga ande, alltså heliga ande, framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Yes! Så därför är jag fri. Men jag är också så fri. Så att jag har bestämt mig att min frihet är i Kristus som en slav eller tjänare till honom. Därför så väljer jag att avstå från saker. Dö bort ifrån saker. Dö bort ifrån begär eller intressen eller sånt som till och med är tillåtet för mig. För att inte någon annan ska komma på fall. Hänger ni med? Ja, detta är att leva både i frihet men också i kärlek. Hur ska vi klara av det? I kraft av samma helige ande som Jesus frambar sig själv genom. I kraft av samma helige ande frambär vi oss själva och våra kroppar och våra liv och våra handlingar. Hur ska man kunna klara av att fullborda hela lagen? Du behöver inte fullborda lagen. Jesus har fullbordat lagen. Men Guds ande inom dig hjälper dig att leva ut den rättfärdighet som Gud har bestämt. Visst är det underbart? Det är bara nåd. Därför är jag så fri. Halleluja. Jag har alltid varit människa. Jag ska bara ge en liten anekdot. Min underbara farmor som är hemma hos Jesus. Hon lärde mig mycket. Hon berättade också saker om sitt liv. Hon berättade när hon hade varit dömande mot en predikant. De hade predikanter som bodde i deras hem. Och predikanten märkte att titta. Oj, knappen. Jag måste sy i knappen. Gudstjänsten börjar snart. Jag måste sy i knappen. Kan tant Frida sy i knappen? Och du vet vad tant Frida, min farmor, sa? Det är ju söndag idag. En del av er, tack och lov, förstår inte vad har det med det hela att göra. Det är ju för att det är söndag idag, vi ska fira gudstjänst och predikanter kan ju liksom inte gå och visa naven för hela församlingen. Predikanten sa, tant Frida, har du nål och tråd? Ja, det hade tant Frida. Det kunde hon ta fram. Sydan i knappen. Så sa min farmor, Kristian, då blev jag fri. Så ett felaktigt dåligt samvete blev fritt genom att en ledare, en predikant, visade du kan sy i knappen på fredagen. Det är ju så, någon vill fira sabbat då och då, någon vill fira söndag på det och det sättet. Och vi har en frihet. Men att börja tillbe någon annan Gud spelar det ingen roll vilken dag det är. Det är lika fel för det. Hallå? Om någon annan går före Jesus spelar det ingen roll om det är måndag klockan 12. Eller? Eller som min granne sa, liksom, det är många hycklare i kyrkan, sa han. De går till kyrkan och tänker på arbete, men jag, liksom, jag tänker på Gud när jag är på mitt arbete, sa han. Jag vill väl förhäva sig själv, men jag fick en liten tankeställare, för det hände ju faktiskt. Att man tänker på annat, även när man är på gudstjänst. Även om man inte har mobiltelefonen uppe. Det är ju mänskligt, eller hur? Men om någon går före Jesus. Vi tappar fokus. Vi tappar kärleken. Då behöver vi den heliga ande, eller hur? Och så rättar han till oss. Och vi kan göra gott alla dagar i veckan. Kanske framför allt på söndagar. Tycker ni inte det? Ja, tack Jesus. En lyfter gubben. Då tar vi, och så hoppar vi här då. För att vi ska fortsätta med, inte avguderiet, utan undervisningen om avgudadyrkan. Och då får vi gå till kapitel 10. Och då går vi fram till vers 14. Ja. Jag har ingen. Och nu tycker att jag tittar lite extra konstigt så jag har något fel på min telefon så jag ser bara texten väldigt svagt. Men därför mina älskade, fly avgudadyrkan. Några kapitel innan var det fly den sexuella omoralen, nu är det fly avgudadyrkan. Jag talar till förståndiga människor, bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Alltså nattvardskalken då. Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Så vad menar jag? Att avguda offer betyder något? Eller att en avgud betyder något? Nej.
Vad hedningen offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord, alltså nattvarden, och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? Alltså här kommer ju en bild. När han jämför då med, ni firar ju nattvard. Och då tänker ni på Jesu blod och försoningen. Och tänker på brödet, Jesu kropp som bröts ner. Och ni blir ju ett. Ni är ju Herrens kropp, ni blir ju ett. Ni kan ju inte liksom vara med i avgudadyrkan. Och äta de måltiderna tillsammans med de som offrar åt onda andar. Då blir ni ju ett. Så han säger bara, bort med det, fly från det. Förstår ni, det fanns en väldigt tydlig gräns också här. Men det är väldigt stor skillnad på det. Och liksom bara känna, jag har inget dåligt samvete. Jag äter den här korven eller jag äter det här köttet. Eller jag gör det här därför att jag vet inget annat. Men om någon skulle ta illa upp, ja, men då avstår jag. Halleluja. Låter det enkelt? Nej, det är ju faktiskt inte så enkelt. Men det låter enkelt, jag håller med dig Leo. Det låter ju så enkelt, men det är svårare att praktisera. Därför ortopraxis, då behöver vi visdomen och kärleken ifrån Gud. Och den får vi genom den heliga ande. Och nu kommer de här fantastiska verserna igen. Vers 23. Älskar dem. Vers 23. Nu ska vi se om man kan få min telefon att ångra mig. Någon säger, Christian, varför har du ingen pappersbibel? Då har du allting gått jättebra. Vi erkänner att du tänkte så nu. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Vers 23, ser ni den? Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Vilket statement! Hallå, det är Gud som har skapat allt. Som också Paulus säger, men ät det. Ät det som ställs fram. Tacka Gud för mat och dryck. Genom bön så är det rent. Så låt inte påverkas av ditt samvete när du vet att det är rent inför Gud. Hallå? Men det här, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. I första Korinthierbrevet 6 så står det nästan exakt likadant. Men då står det, allt är tillåtet men låt ingenting ta makten över dig. För i första Korinthierbrevet 6 så handlar det om bland annat sexuell omoral. Det handlar om avundsjuka, habegär. Låt ingenting ta makten över dig. Här handlar det om kött till, som är offrat till avgudar. Allt bygger inte upp. Det är sådant som bygger upp. Det är tillåtet. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Så vad ska vi ha för riktmärke? Vi ska tänka så här. Jag är fri. Jag kan göra allt. Men jag har också ett ansvar. Alltså det är en frihet under ansvar som är kopplat till min kärlek till Gud och till min nästa. Så när du inte vet hur du ska göra så kan du tänka, älskar jag Gud? Älskar jag min nästa? Eller älskar jag bara mitt ego? Vill jag bara tillfredsställa mitt begär? Eller finns det någonting som är viktigare än det här? Och vi förstår, om vi läser vidare så förstår vi det här, vers 27. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er, och ni vill gå, ät då allt som sätts fram mot er utan att ställa frågor för samvetets skull. Alltså jag har ju varit i många länder. Och de har sagt till mig, Christian, fråga inte vad det här är för någonting. Det känns ju inte direkt roligt. Då tänker man, antingen är det orm, eller så är det råtta, eller så är det någon liksom blåsa av någon slag, eller så är det några fårtestiklar. Det är någonting i alla fall. Jag ska inte ställa den här frågan. Eller hur? Jag ska bara äta. Men jag vill ju ha kunskap, eller hur? Men ibland är det bra att man inte vet. Därför att jag vill inte väcka anstöt. För när jag kommer till en ny plats så kanske framförallt människor som inte tror. Och jag vill vinna dem. Då ska jag inte döma dem och säga, nej men det kan inte jag äta. Eller min religion förbjuder mig att äta det här. Jaha, vad står det liksom? Men vad har det med Jesus att göra? Jag kan inte riktigt förklara. Men ofta är det bara dåliga ursäkter. Därför vi bara bryr oss om oss själva och våra egna magar, eller hur? Men om det är hälsoskäl, då kan du säga det. Om du inte tål det, då kan du säga det. Men om det är bara för att du är klenmagad eller religiös, då håller det inte. Då ska du äta det som ställs fram. Kära gode Gud, det är många berättelser om det. Man ska inte ta dem, för då kan inte ni fika sen. Nu så står det så här också. Ursäkta mig att min mobiltelefon spelar sitt eget lilla spel med mig här nu. Är vi på vers 25? Nej. Vi är på vers 28. Om någon kan komma med en mobil som fungerar, så är jag tacksam. Ta den. Släng den på offeraltaret. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudoffer, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sa det. Och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete, utan en andres. Varför ska min frihet dömas av en annan samvete? Varför ska det inte det? Därför att våra samveten är renade i vad då? I Jesu blod. Så därför är vi renade från döda gärningar och vårt samvete är rent. Woohoo! Alla religiösa gärningar kan vi bara säga, bort med dig, mitt samvete är renat i Jesu blod. Jag är fri. Halleluja. Men om de dömer andra, om andra får dåligt samvete, om andra känner, men då är jag fri. Ja men okej, då avstår jag. Halleluja. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Hörde ni? Väck inte anstöt bland religiösa människor, bland de som har andra religioner, bland de som är ännu mer hedningar än vad vi, om man nu kan bli det, som är otroende. Väck inte anstöt i Guds församling. Hallå? Väck inte anstöt någonstans. Men det är omöjligt. Det är precis vad det är. För om jag ställer frågan nu, hur många har sårat någon annan någon gång här inne? Kan jag få 12, 14, 24, 86, 120, 140? Alltså det, jag tar, okej. Okay. Hur många tror att ni har sårat någon och ni inte ens vet om det? Ja, det börjar ni fatta. Eller hur? Därför så kan man gå omkring med ett gott samvete för att man inte vet om det. Men så säger någon till oss, det där gjorde ont. Det sårade mig. Då ska ju inte jag komma med min kunskap och säga, om det sårar dig, det är ditt problem. Förstår ni hur det kan bli? Eller liksom läxa upp det med något bibelord. Utan då säger jag ju, förlåt för att jag sårade dig. Det var inte min mening. Jag tänkte inte på det. Förstår ni att det blir mycket bättre? Men det är omöjligt att leva, röra på sig, säga någonting utan att såra människor. Du kommer att må jättedåligt och du går omkring och så orolig hela tiden. Men om ditt motiv är kärlek, då kan du vara väldigt fri. Halleluja. Om ditt motiv är att göra rätt och bygga upp, då kan du vara väldigt fri. Men om ditt motiv är att jag ska ha rätt, min kunskap är rätt, min doktrin är rätt, min religion är rätt, mitt samfund har rätt, då kommer du att såra människor på ett sätt som är väldigt svårt att bli av med. Men om du har kärlek till Gud och kärlek till Herren Jesus, du har ett rent samvete och du blir tuff mot dig själv och mjuk mot andra, då blir det på ett helt annat sätt. Hänger ni med i den här undervisningen idag eller? Ja. Det är inte så vanligt med första Korinthierbrevet kapitel 8 och vers 10. Det är nog många predikanter före mig som har hoppat över de här obekväma versarna. Men det finns en uppenbarelse i det här. En kunskap som bygger upp. Därför att kunskapen från Gud, det är något helt annat. Den är inte till för att trycka ner någon annan i huvudet med. Den är till för att lyfta och bygga. Så till slut, varför ska vi göra på det här sättet? Varför ska den här kärleken komma före? Varför ska vi inte väcka anstöt någonstans? Det står det här i slutet. Vers 11, för att Gud ska läras. Vers 33, själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa, utan det mångas, att de ska bli frälsta. Tror ni att många mer människor skulle blivit frälsta om vi inte varit så dömande? Tror ni att många mer människor skulle till och med kommit med oss till våran husgrupp eller kyrka eller vågat komma till vårat kalas om inte vi var så stolta och vi hade våran lära först? Utan istället var ortopraxis, tillämpade den i kärlek och var där med människorna. Jesus, han åt och drack med syndarna och de stötte sig med honom. Och det han gjorde, det väckte anstöt. Men han gjorde det för att vinna så många som möjligt. Och han vann dem för sitt rike. Halleluja! Ja, så det finns tillfälle då en del människor kommer att stöta sig mot oss därför att vi inte är så religiösa, utan därför att vi är så varma och underbara och härliga. Och för att jag har nämnt min farmor ska jag också nämna min farfar. Han var en sån där person. Han älskade Jesus, men han älskade också människor. Och han var inte religiös. Och den här lilla buspojken kunde se upp till honom och lyssna till honom. Men inte bara jag, utan alla mina kompisar kom när han startade söndagsskola. Varför det? Därför att han gav oss frukt. Vi fick åka med på hans moped. Ja, det också. För att han berättade så fantastiskt som är berättelserna. Ja, det också. Men framförallt, man kände att han älskade oss. Men han vågade också tala ut sanningen i kärlek. Tala rätt in i ens liv. Tala om att Jesus är den enda rättfärdigheten. Tala om frälsningen. Och varna till och med för synd. Det vågade han göra. Sådana vill vi vara, eller hur? Ska vi stå upp? Lovsångare kommer fram. Jag landar här med förkunnelsen. Och så ska vi ta och be för varandra. Och vi ska liksom tacka Gud för hans ord. Tack Jesus. Jag tror att du har fått några korn som kan hjälpa dig att leva ännu mer i frihet. Jag tror att du har blivit sugen att läsa lite svårare versar och bara säga: helig ande, uppenbara för mig vad de egentligen betyder och hjälp mig att bli en ortopraxis. Har vi några ortopraxis som vill be med mig nu? Tack Jesus. Ska vi be riktigt rejält tillsammans? Är ni med på det? Säg bara: tack Jesus för din rättfärdighet. Du har fullbordat lagen och du har gett oss anden att leva ut rättfärdigheten, att praktisera tron, att bygga upp varandra, att vinna nya människor och vara till din ära Gud. Så hjälp mig helige ande att förstå ditt ord, så att kunskapen får bygga upp och kärleken får praktisera det. Herre, ge oss visdom att vinna nya människor i församlingen, ibland religiösa människor, ibland de som ännu inte tror, ibland de som är motståndare. Därför att din kärlek övervinner allt. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!